Radio Mises avsnitt 71, nu med ännu mer ekonomi. Vi välkomnar helt enkelt tillbaka världens bästa österrikiska ekonom, Per Bylund. Hej Per.
Hej hej, kul att vara med igen.
Tag sedan nu, det är dags.
Ja, det var faktiskt ett väldigt bra tag sedan.
Där hade vi Klaus också.
Ja.
Nu ska vi prata ekonomi, för det här är egentligen en ekonomipodcast som i och för sig har branschat ut i många andra ämnen, men vi återvänder till ekonomin lite nu och då.
Lite då och då heter det på svenska.
Heter det då och då. Språkfascisten Klaus i gången. Men jag tänkte vi skulle inleda som man bör genom att läsa ett par citat av Mises. Jag kan ta det första så kan Klaus ta det andra.
Ja.
Så kan vi diskutera dem. Det första citatet kommer från boken The Ultimate Foundation of Economic Science. Och handlar om u-länderna. Och det kan ju faktiskt vara lite intressant om vad u-ländernas problem är i dessa tider när man pratar mycket om utlandsbistånd och så vidare. Så att följande skrev Mises redan 1961, naturligtvis översatt till svenska. Citat. Det som u-länderna saknar är inte kunskap utan kapital. Populariteten hos de experimentella vetenskapliga metoderna i vår tid och dedikerandet av stora belopp till laboratorieforskning är ett fenomen som följer av kapitalismens progressiva kapitalackumulering. Det som transformerade en värld av hästdragna kärror, segelbåtar och väderkvarnar till en värld av flygplan och elektronik var laissez-faire-principerna från Manchesterskolan. Stora besparingar som konstant letar efter de mest lönsamma investeringarna är det som tillhandahåller resurserna som behövs för att förvandla fysikernas och kemisternas prestationer till förbättringar av affärsverksamhet. Slutcitat. Ja, det var väl ganska tydligt.
Jag brukar säga så här att om man ska hjälpa en fattig by i Afrika så bör man fundera på om det inte kanske är bättre att ge dem en grävmaskin än att bygga en liten byskola. Och det är väl kanske i den andan lite grann.
Ja, det är väl en bra idé att ge dem en spade till att börja med kanske. Den behöver inte så mycket service menar jag. För just kapital är problemet att en grävmaskin när den går sönder. Först och främst behöver den ju bränsle. Men sen när den går sönder så behöver den ju en hel serviceapparat för att få fram reservdelar och någon mekaniker som kan fixa det och så vidare. Så spade är väl kanske ännu bättre.
Ja, kapitalet måste ju vara naturligtvis anpassat till förutsättningen att underhålla kapitalet. Men frågan är om det lönar sig att undervisa dem i liksom...
genusteori.
Ja, det behöver inte vara så extrema. Men om vi säger kärnfysik eller någonting annat. Det är grejer som man inte direkt har kapital för att kunna utnyttja. Genusteori för all del, det kanske går att tillämpa däremot, jag vet inte.
Jag tycker det här citatet är jätteintressant faktiskt. För det, när jag sa att det skrev 61.
Ja.
För det var ju Hernando de Soto skrev ju sin bok The Mystery of Capital ett par decennier senare. Där han hävdade precis samma sak och det blev stort hallabaloo över hela världen. Där hela grejen för honom var att det u-länderna saknar är inte egentligen kapital eller grejer som är värdefulla. Det de saknar är en marknad så att de kan kapitalisera på de här grejerna. Så de äger redan hus, de har verktyg, de har möjlighet att skapa företag och sådana saker. Men de kan inte expandera, de kan inte gå utanför hushållet egentligen. Helt enkelt, därför finns ingen marknad, så det finns inga banker som kan ge dem lån med huset som garanti, helt enkelt för att det finns inga papper på att de faktiskt äger huset, utan de bor där och alla vet att det är deras, men det finns inget ramverk för det hela. Men Mises här var ju i alla fall 20 år före det så då.
Ja, en grundförutsättning för någon form av kapitalisering måste ju vara att det finns liksom grundläggande, de juridiska grundbultarna, att man kan fastställa vem som äger någonting. Annars kan ju någon faktiskt bara, du bygger ett företag så kommer någon att ta det från dig. Då blir det ju inte så mycket av det liksom. Då är det ingen som vill starta företag om du inte äganderätten är säkrad.
Nej, och det gäller ju samma om man tar 60-70% av folk i skatt.
Ja, så länge du säkrar de övriga 30% så funkar det kanske hyfsat.
Ett tag.
Jo. Nej, men det är ju, man funderar ju lite på hela det här med u-landsbistånd. Var har folk fått idén att man ska ge bort saker och ja, ge bort utbildning, ge bort konsumtionsvaror etc., etc. Och så löser det fattigdomen. För det känns ju som en ganska modern vanföreställning ändå.
Ja, det måste det ju vara. Det har ju inte, Sida och de här har ju inte gett utbildningar och sånt förut. Och jag vet, så pratade de förut om att Sida byggde till exempel pappersverk i Vietnam. Så då har de gjort typ grävmaskinsexemplet och gett dem kapital. Sen så var det Sida som gjorde det, så just det här exemplet så kom de fram till sen att de träslag som man kan göra papper av, de finns ju inte överhuvudtaget i regionen. Så de byggde världens största pappersmassefabrik, och så upptäckte de att det fanns ju inga inputs till den här fabriken. Det är typiskt statlig verksamhet. Men att man sedan har gått till utbildning därifrån, det är väl... Ja, det har väl kanske att göra med det här att ge inte någon en fisk, utan hjälp honom att lära honom att fiska istället. Men de är ju inte dumma liksom, utan och de vet sina förutsättningar bättre än vad Sida vet. Så det är ju det, de saknar ett ramverk för att agera på marknaden och en massa verktyg och redskap för att producera på ett bra sätt.
Jag känner att situationen kräver att jag här citerar den store Ron Swanson. Give a man a fish and feed him for a day. Don't teach a man to fish and feed yourself. He's a grown man and fishing is not that hard.
Du vet, man ska vara hård mot folk. Så
det. Men jag tror, det jag tror att man gör är att man blandar ihop katastrofhjälp. För katastrofhjälp är en sak. Det är lite grann riskspridning. Vi hjälper dig, du hjälper oss när det uppstår extraordinära händelser. Som man kanske inte, det kanske inte är ekonomiskt att för varje liten by att bygga upp en jätteapparat för katastrofer. Men kan man hjälpa varandra liksom, lite mer globalt, så är det en sak. Men, det Sida av de här sysslar med, det är inte katastrofhjälp, utan en ständig pågående liksom subvention. Och det är klart, om du ger folk mat, det finns ju inga riktiga incitament för människor själva att börja odla mat. Det finns ingen marknad jag kan sälja mitt överskott på. Det här är ju långsiktigt vansinne naturligtvis. Kan det vara det som ligger bakom att man tror att man, eftersom katastrofhjälp faktiskt kan vara till nytta, att man tror att det här också är till nytta?
Det kan det nog säkert. Det finns väl väldigt massa fel med biståndet. Det har väl de senaste Nobelpristagarna väl gått igenom en del av det också. Men sen är det väl de som jobbar med bistånd. Katastrofhjälp, okej, men då är folk väldigt hungriga och har inget tak över huvudet och behöver mat och tak över huvudet. Det är inte speciellt svårt. När det gäller att ta upp ett helt land ur fattigdom, så är det någonting helt annat som behövs. Jag tror att de som jobbar med det här har oerhört dålig fantasi. För de tänker helt enkelt att här har vi fattiga människor i Afrika söder om Sahara. Och ja, det de saknar är ju naturligtvis infrastruktur. Och sen så går de igenom steg för steg egentligen hur Sverige och västländer blev rika. Och hur vi byggde upp vår apparat. Men det de behöver är väl inte järnväg direkt. Utan det är väl kanske någonting annat. För faktum är att det är ganska många som faktiskt har en mobiltelefon. Och mobiltelefonen, även fast de inte har vägar till sin by, så har de mobiltelefoner så de kan göra transaktioner med varandra. De kan hålla koll på anställda i små företag, även fast de bor i olika byar. De kan inte åka dit, men de kan hålla koll via mobiltelefonen. Så det de behöver är ju inte järnväg eller en ny autobahn eller några sådana här gammeldags grejer, utan det de behöver är ju någonting som de kan nyttja i sin situation just nu. Och det fattar ju de själva mycket bättre än vad framförallt Sidas personal gör. Men någon expert här i väst. För vi ger dem ju vad som funkade för oss. Ja, det är inte säkert att det är speciellt bra nu. Nu har vi helt andra förutsättningar.
Men behöver de inte vindkraft finansierad av lån via Världsbanken och sånt?
Jo, det måste de naturligtvis ha. Och dessutom måste de ju ha hus och...
Motorvägar.
Och värmesystem som inte bränner träd och olja och såna här saker, utan det är helt rätt. Det måste vara ekologiska hus för de fattiga.
Ja, just det.
Ätbara hus, kan det vara någonting?
Nej, men just det du säger, att det inte är anpassat efter vad de behöver. Tittar du på till exempel Världsbankens projektlista, så är det typiska såna här grejer som man i den mer utvecklade världen producerar därför att man har ett liksom, samhälle, en kapitalstruktur där det möjligen finns liksom, en efterfrågan på sånt. Och sånt här vill man då prångla på mindre utvecklade samhällen med diverse lån och sådana saker.
Ska man vara krass, så är det så att vi vet ju faktiskt inte vad tillväxt kommer av. Och vi vet inte, framförallt, eller vi vet det teoretiskt, men vi vet inte hur man skapar det i ett nytt, eller ett fattigt land. Hur får man dem att resa sig och bli lika rika som vi i väst? Det vet vi ju inte. Och antagligen av den anledningen så kör man på att ja, men då gör vi samma som Sverige och Storbritannien gjorde för 150 år sedan. Det funkar ju då liksom. Ja, det är inte säkert att det funkar för ett afrikanskt land där alla är väldigt fattiga. De har inte har några vägar överhuvudtaget, men det är förbannat så har de mobiltelefoner. Ja, det är en helt annan förutsättning naturligtvis för att göra affärer. De kanske inte ska hålla på att skeppa varor fram och tillbaka. De kanske ska göra helt andra saker. De kanske ska hålla just varorna lokalt men syssla med betalningar genom molnet eller någonting sånt där. Jag har ingen aning naturligtvis, men jag jobbar inte på Sida heller så jag måste ju inte veta.
Nej. En av de intressanta sakerna som har hänt, som väl i någon mån är organiskt, är att det finns ju call centers. Just när du pratar om telefonen kommer jag tänka på det. Det finns ju call centers över hela Asien som där det sitter relativt billig personal och servar storföretag. Som first line support, de sitter och kopplar folk och antecknar vad ärenden handlar om etc. etc. Sådana enkla standardiserade saker. Och med västerländska mått mätta så har de säkert urusla löner, men där de kommer ifrån så är det ganska bra löner. Och det tror jag ju inget Sida-projekt har kommit på, att vi ska sätta upp call centers i Indien, för det kommer hjälpa folk i fattigdom, utan det är ju sånt som bara händer när ett visst mått av vinstintresse spelar in.
Nej, det är möjligen då som staten gör att subventionera till exempel Facebook att lägga sina servrar i Norrland och betala utvecklingen för serverhallarna, och sen ska de dra nytta av det kalla klimatet istället för att ha kylanläggningar. Så det kan ju staten göra då. Ge till rika företag i väst för att de ska välja ett land över ett annat. Det är staten ganska bra på.
Jag tror att apropå det ska jag dra nästa Mises-citat som kommer från Human Action, för det var nästan på det ämnet. Jag ska dra ett Mises-citat till eftersom vi pratar ekonomi idag. Citat. Historien ger oss inga exempel på kapitalackumulering som orsakats av en stat. När staten investerat i vägar, järnvägar och andra nyttiga offentliga arbeten har kapitalet hämtats från individuella medborgares besparingar och lånats av staten. Slutcitat. Och det här är en intressant fråga. Kan en stat göra någonting överhuvudtaget för att orsaka kapitalackumulering? Vad säger du, Per?
Ja, att orsaka kapitalackumulering kan du väl göra, för de kan ju straffa konsumtion till exempel så att alla väljer att spara istället. Då blir det ju mer kapitalackumulering per definition ju. Men de kan ju inte skapa kapital på något sätt alls. Rothbard hade väl helt rätt där när han pratade om att i BNP-siffran så ska man dra ifrån staten, inte lägga till staten. Just därför att det är sånt som kunde ha investerats effektivt och kunde ha investerats för att faktiskt skapa nyttor till folk istället för att göra någonting som verkar vara i linje med vissa politikers smak och där folk tvingas betala det. Sen är ju frågan då, en fråga som jag har ställt till de som verkligen kan det här, att i ett land som Sverige innan Reinfeldt får man väl säga då, när mer än 50% av BNP tas upp i skatter, då är ju frågan, har man då negativ BNP? Det blir väldigt, väldigt konstigt det också. Inte för att BNP är ett mått som man överhuvudtaget bör lita på, men det säger ju lite grann om vad det är för slags land och kanske varför det kommer gå åt skogen då om man har negativ BNP.
Ja, det är ju en bra fråga, för att statens nytta, vi kan ju någon mån av nytta gör ju staten ibland. Samtidigt vet vi att staten samtidigt gör skada, och vad summan av det hela är, det är ju fullständigt omöjligt att beräkna. Det finns ju inte ens en modell för hur man ska beräkna vad staten faktiskt gör. Är ju ekonomiskt, för att det finns ju inte ens priser. Jag menar, staten räknar BNP ur någonting är värt det vi har betalat för det, liksom. Det är inte någonting är värt vad någon annan vill betala för, utan det är värt vad vi har beslutat helt utan underlag att betala för det. Eftersom staten inte agerar på någon rimlig form av marknad, så är det klart, det går ju inte att säga vad det är värt.
Ja, det är som vilket företag som helst som säljer sina produkter gratis. Eller hur? De har en massa kostnader och sen så säger de att ja, men det är värt vad vi har betalat för det. Sen så skänker de bort allting, för det är det staten gör. Även om du ger staten en avgift så är det ju ingen prissättning av det, precis som du säger. Så det är ju bara på kostnadssidan. Det är de priserna de använder när de lägger till BNP och sånt där också. Även om i vård och sånt där så kanske de drar lärdomar från andra länder, ungefär som Sovjet gjorde med marknadspriser för material och sådana saker för att få sin interna ekonomi att funka överhuvudtaget.
med tanke på vad de betalar för vård och tältläger och sånt där, så överskattar de nog rätt kraftigt dessutom det här BNP.
Ja, så är det ju garanterat. Men det är BNP, alla sådana här statistik för ett land, vad nu det är för någonting ekonomiskt, det finns ju inte överhuvudtaget. Det är transaktioner mellan individer och företag, det är det enda som finns. Men alla sådana här statistik syftar ju egentligen bara till att vara någonting som man kan peka på som politiker, som man har ryggen fri, och sen så kan man sitta och manipulera så mycket det går. Arbetslöshetssiffran är ju en sån sak, sysselsättningssiffran är ju en annan. Det är ju helt, två helt olika räknesätt naturligtvis med olika bas. Inflationssiffran är en sak. Penningmängden, det som rapporteras, det är ju inte överhuvudtaget så mycket pengar som finns egentligen, utan det är någon helt annan siffra enligt någon konstens alla regler som man har tagit fram som gagnar ens syften. Det fanns ju en anledning till att man ändrade måttet på hur mycket pengar som amerikanska Fed har gett ut strax innan man började pumpa ut en jäkla massa pengar. Men det syns det inte längre hur mycket pengar man pumpar ut. Det ser ut som att man pumpar ut mycket färre pengar.
Det är ju intressant att den officiella, alltså offentlig ekonomi är ju en ekonomisk vetenskap som egentligen är vagt omöjlig att ägna sig åt. Mätpunkterna är ju hopplösa på något plan. Just det med penningmängd är ju också sådär, det finns ju väldigt många konkurrerande mått. Det man kan säga att när alla måtten på penningmängd pekar uppåt, så kan man ju misstänka att penningmängden ökar.
Ja, det är samma med inflationen, eller hur? För inflationsmåttet är ju ett mått på hur mycket priserna går upp, och i en varukorg då, som ska på något sätt symbolisera vad en vanlig husmoder, som att det nu finns, men handlar för någonting. Och där tar man ju naturligtvis bort de varor som går upp väldigt mycket i pris, så man slipper se inflationen där. Och ändå så har vi under väldigt långa perioder haft väldigt hög inflation, för hög då, så Riksbanken har missat målet och såna här saker. Trots att man har fifflat med siffrorna så mycket det bara gått. Jag menar, då går det ju verkligen bogen alltså. Men det, som inflationen nu, jag tror att de uppnår 2%-målet utan problem. Det är bara att de rapporterar en mycket lägre siffra. Därför att de har manipulerat siffrorna så jäkla länge. Så de har ingen aning om vad det innebär ens.
Nej, det var någon som beskrev amerikanska CPI som inflation without the inflation.
Inflation adjusted for inflation.
Mm. Ja. Men lite så. Många, nej, det är ju problemet är att ska man ens bemöda sig med att kolla på det här? Fyller något syfte att försöka gräva i de här siffrorna?
Nej, tror jag inte. Det som är intressant är väl möjligen då att ha sin egen varukorg att jämföra med den offentliga och den officiella. För då kan man på något sätt hitta vad skillnaden är, även om det blir väldigt trubbigt verktyg. Men det blir ju inte trubbigare än den manipulerade i alla fall. Och det finns ju någon organisation som gör det. Nu kommer jag inte ihåg vad de har hittat för någonting. Men deras inflationssiffror ligger klart över vad de officiella är. Och det borde ju inte vara någon som förvånas över det. Men alla i media förvånas ju naturligtvis.
Jag kommer ihåg när jag var liten. För sådär 30 år sedan. Det här månadskortet på SL kostade 50 kronor för en vuxen. Det kallades för 50-kortet. Sen chockhöjdes det till 75. Och sen, ja.
Det börjar närma sig 1000 spänn, kan jag avslöja.
Ja. Någon slags inflation finns det i alla fall.
Någon slags inflation. Ja, det är inte riktigt Venezuela än. Jag tänkte vi skulle nämna Venezuela. Jag såg en artikel. Det går ju verkligen ut för. Och det går fort nu också. Vi noterade någonstans på Mises.se för 3-4 månader sedan att den officiella inflationen var 65% och den inofficiella var 250%. Nu är den officiella inflationen 190% årligen, så vi kan gissa att den inofficiella börjar närma sig stratosfären. Så det här är ett ganska bra case study vad som händer när man trycker pengar i den skalan.
Ja, fast vi kan ju inte hävda att socialism, för det är inte riktigt socialism. Hugo Chavez är då, men det var ju socialister bara så länge det funkar.
Ja, nu är det någon form av, jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Det är brist på allting och nu försöker de ju rycka oss lite i allting och försöka låtsas att det fortfarande finns varor i landet. Men det blir ju mer och mer desperat.
Jag ska bara lyssna på socialistiska tänkare, eller vad säger, men det vet jag inte om de gör riktigt. Men som uttalar sig om Venezuela, de säger väl att snarare att det här var en lovande socialistisk regim som sen blev offer för världsmarknaden och USAs imperialism eller något sånt där. Det var väl därför de inte hade toapapper, antar jag, för att USA stoppade toapappersleveranser till Venezuela med krigsfartyg då, antagligen. Mm. Väldigt troligt.
Det här är ju det eviga problemet. Det är alltid lovande så länge det är på uppgång. Och sen så fort de möter verkligheten så var det den amerikanska imperialismen som förstörde eller någonting, jag vet inte. Men det här är ju den exakta konsekvensen.
Även svenska medier var ju så fantastiskt entusiastiska för det här experimentet. Det var flera kronikörer som tyckte det här var jättespännande att få se det här nu. Men det pratas inte så mycket om det längre.
Nej, intresset faller av på något sätt. Jag vet inte riktigt vad som hände där, men de hittade väl någonting annat som de var intresserade av, Nordkorea eller så. Mm.
Ja, det är ju sen visst Venezuela har haft, det går inte förneka med viss mån av otur, deras största exportvara är olja. Och de har något break-even-pris som ligger någonstans, ja, ganska högt upp för att få sin fantastiska statsbudget att gå ihop. Men det är ju det här som händer. Det är ju svårt att förneka att det här har hänt gång efter annan. Och det tar olika lång tid innan såna här socialistiska ekonomier degenererar totalt. Men det finns ju ingen annan slutstation.
Jag tror att du missuppfattar det. För oljepriset har naturligtvis gått ner för att USA har manipulerat priset för att Venezuela inte ska kunna bli en fin och rosenskimrande, ja, socialistisk världsmakt då.
Ja, okay.
Det var ju på väg mot att bli väldigt framgångsrikt och därför så sänkte man oljepriset just för att det skulle straffa Venezuela.
Därefter kom USA.
Det är faktiskt intressant det du nämnde just om deras break-even-pris, för det är precis samma som vi ser i USA. I Texas och Oklahoma och ja, här omkring där jag bor egentligen har de ju sysslat en väldigt massa med fractioning för att få upp både olja och gas och allt vad det är för någonting. Så de har ju ökat, USA har ju ökat oljeproduktionen ganska rejält. Just när priset gick upp så investerade man en väldigt massa i nya metoder och sådana saker, precis som man kan förvänta sig att man gör. Så de ökade produktionen och sen så gick priset ner. Effekten på amerikanska marknaden och amerikanska företagen blev ju inte riktigt samma som på producenterna i Venezuela, om man säger så. Någon skillnad var det ju där på något sätt. Och det är ju inte för att amerikanska staten går in och säger att oh, ni är ett oljebolag, stackars er, här har ni en massa pengar. Det är ju inte det som händer, utan snarare det är marknadskrafter i USA, även om det är begränsad utsträckning. Och inte alls i Venezuela. Och i Venezuela så går det naturligtvis åt skogen för hela landet när oljepriset går ner. I USA så börjar företagen syssla med lite annat och de expanderar i andra delar av branschen. Några går väl under antagligen, det borde de göra tycker jag i alla fall. Och sen så skiftar man till andra bränslen och såna här saker. Men det har inte varit någon stor oljebolagens död i Texas direkt. Trots att priset har gått ner så pass mycket som det har. För priset på bensin är ju under hälften av vad det var för ett år sedan i USA i alla fall.
Så ni har fortfarande toapapper alltså?
Och bensin.
Ja visst, och man kan köpa dem på samma ställe till och med.
Fyra kronor liter ungefär betalar jag här. Perfekt.
Ja,
det kan jag säga.
Jag tänkte ställa en sista fråga till Per, apropå nyheter och nyhetsrapporteringen innan vi vandrar in på det som ska bli kapitalteori. Det är något som är alltid populärt, men som särskilt varit populärt på senaste, det är att tala om ekonomi i såna här jättestora aggregerade termer. I Sverige så handlar det om det här är bra eller dåligt för Sverige, det vill säga Sverige tjänar eller tjänar inte på det här. Och det kan röra sig om allting från invandring till jämställdhet till mer universitetsplatser till det ena med det andra. Min fråga blir, kan man överhuvudtaget resonera så? Går det att säga vad som är bra för Sverige, alltså vad Sverige tjänar på? Finns det någon rimlig situation man kan säga det här?
Ja, det finns nog en rimlig situation. Om alla får det bättre på alla sätt så kan man då säga att vi har fått det bättre allihop. Men jag vet inte om det är en aggregering egentligen.
Nej, men oftast rör det som att en situation där alla får det bättre på alla sätt. Det är väl i princip en teoretisk situation. Oftast rör det som att man har någon luftig, fluffig syn på att det här kommer göra det bättre för någon typ av grupplös definierad, då säger man jo men det är bra för Sverige. Men det talas ju aldrig om att väldigt många sådana här politiska beslut har ju oftast en grupp som tjänar på det och en annan som förlorar på det.
Men det räcker egentligen med att vara keynesian för att din fråga ska få ett svar. För keynesian skulle ju säga att ja, det är väl inget problem. För Sverige får det bättre. Tryck mer pengar så funkar ekonomin bättre. Och det blir lägre arbetslöshet och alla får det bättre. Men de ser ju inte att det är skiftningar och undergrupperingar under de här stora aggregaten. Och pratar du bara jättestora aggregat så kan du ju Det är allting jätteenkelt. Du kan ju sätta in det i en form eller så kan du kolla vad som maximerar nyttan och så vidare. Det är inga problem alls. Problemet är ju om du börjar kolla på data och faktiskt går ner från aggregatet och ger upp aggregatet, då blir det ju problem naturligtvis. Men annars kan du mycket väl se att det kan ju lite utilitaristiskt. Du kan ju räkna på antalet människor som får det bättre och antalet människor som får det sämre, och sen så kan du bara säga att ja, det var fler som fick det bättre, så vi har det bättre. Det är väldigt enkelt. Du kan ju skjuta de andra då, så har ju alla fått det bättre.
Lite väl radikala idéer här.
Jag finner... det var inte tanken att liksom motivera eller inspirera någon alls. Men det är ju naturligtvis en lösning på problematiken. Om man nu
men gör, här är väldigt intressant. Det var ju stort buller och bång när den förra socialdemokratiska budgeten kom. Och då var det några debattörer som sa att vi har räknat ut att 87% av Sveriges befolkning förlorar på den här budgeten. Och då suckade alla och sa, ja, jo, men det är väl så. Och då kan man ju tycka att det här är intressant att det inte blir mer ramaskri när man till och med räknat ut att majoriteten av befolkningen förlorar på det. Men det fanns väl något ideologiskt syfte med den budgeten kanske?
Ja, det fanns det nog säkert, men så handlar det väl mer om budbäraren än vad det är som sägs. Och det är både positivt och negativt. Att det spelar roll vem det är som säger, inte vad det är som sägs egentligen. Så egentligen kan munnarna röra på sig, man kan stänga av ljudet, så man vet ändå om man ska tycka om det som sägs eller inte.
Ja, det går bra för Sverige nu.
Men det var ju också, det här körde man ju nu med, det var ju Volodarski som kom ut häromdagen med något. BNP
ja,
går ju upp.
Ja, det är bra. Vem blir rikare?
Staten spenderar massor med pengar. Så det här är ju jättebra, enligt honom. Det blir rikare
allihop. Ja, jag tror du skulle säga att det visar hur fel det blir med Volodarski. Och det stämmer ju lika ofta i stort sett. Men,
det visar ju hur fel det blir med de här aggregaten. Meningslöst.
Men visst, aggregaten säger ju ingenting alls. Det är ungefär som att använda snittsiffror på någonting. Det säger ju inte ett dugg heller. Det som är intressant är ju de enskilda siffrorna. Vad är det för spridning på dem? Och vad finns det för outliers och såna här saker? Men genomsnittet, ja. Jag kan ta dra genomsnittet på min ålder och min hunds ålder. Det säger oss någonting om hushållet. Men vadå? Det säger ju inte någonting alls om de som är med i hushållet. Men visst, det kan vi göra om vi känner för det. Men det är liksom bara... Ett genomsnitt har liksom ingen som helst inverkan på någonting. Ett genomsnitt kan man inte påverka genom incitament eller något sånt här. Det finns en jättebra artikel faktiskt på mises.org om just problemet med snittsiffror som jag verkligen rekommenderar för den som vill läsa det. Jag tror den heter till och med The Problem of Averages. Någonting sånt.
Det ska vi gå och läsa sen. Vi ska se, jag tänkte vi skulle försöka ta oss in på ämnet för dagen som är kapitalteori. Och det här blir ju väldigt, väldigt teoretiskt. Vad ska man säga? Jag vet att det finns vissa österrikiska ekonomer som brukar kritisera keynesianer framförallt för att de inte har en kapitalteori. Och det kan ju vara helt rätt och riktigt. Problemet med kapitalteori är att det finns ju inte en utan det finns ju flera. Och folk är ju fortfarande inte riktigt överens om vad kapital faktiskt är. Men jag har utgått från Böhm-Bawerks klassiska verk om kapital och försökt gräva lite här. Så jag tänkte att Per, du kan ju försöka hjälpa oss att lista ut vad kapital faktiskt är och hur man ska se på det. Jag började med att gick en slagning på Wikipedia och fick en teori om vad kapital är. Det var intressant nog en av alla dessa teorier som Böhm-Bawerk listade som att jo, de här teorierna finns, men jag tycker inte de stämmer. Den första teorin, den här teorin var alltså att kapital är helt enkelt lagrade konsumtionsvaror. För att du ska kunna jobba i stora företag under långa arbetsprocesser så måste du ha lagat tillräckligt mycket mat och annat för att kunna överleva medan du producerar. Och det här skulle då utgöra kapital. Och allt som arbetarna behöver för att kunna arbeta vidare utan att direkt få någonting tillbaks, det är kapital. Och vad säger du Per? Låter det här som en rimlig teori?
Så konserverade morötter skulle vara kapital?
Nej, det låter som sparande tycker jag. Inte kapital där eventuellt. Men... vad är kapital? Jag gick faktiskt snabbt igenom mina anteckningar på lite alla möjliga österrikiska tänkare om vad de tycker om kapital. Och de har ju i stort sett varsin egen definition. Så det är inte så sabla lätt att säga vad är kapital egentligen. Men när vissa förenklare säger att ja, det är de producerade produktionsmedlen. Vilket inte gör det riktigt rätt heller, för kapital är rätt värdelöst om du inte använder det till någon slags produktion egentligen. Även fast det är ett produktionsmedel och det är producerat så skulle vi ändå inte säga att det är kapital, för det är rätt värdelöst. producerade produktionsmedel som används i produktion av någonting som ingen är intresserad av är inte heller värda någonting. Och det som betyder någonting är egentligen om det är värt någonting. Och faktiskt bidrar på något sätt till värdeskapandet i ekonomin som helhet. Mm. Och där finns det ju hur många definitioner som helst. Hayek tycker jag har en intressant definition där han säger att kapital är egentligen de icke-permanenta resurser som används för att indirekt bidra till en permanent högre inkomstnivå.
Oj, nu ska vi se. Icke-permanenta. Ja, det låter som Hayek.
Ja, Hayek förkortad.
Ja. Ja, men
det lät som Hayek.
Det vi kan komma fram till är att den klassiska ekvationen så har du ju land, arbete och kapital som de tre produktionsfaktorerna. Nu går jag på Björn Bavarks linje igen. Vad han hävdar är ju att kapital enskilt kan ju aldrig göra någonting, utan kapital är ju ett hjälpmedel. Du måste ha arbetskraft som nyttjar kapitalet. Annars är det som du sa, fyller du inget syfte. Du kan ha massa fina maskiner som står som ingen använder, och är det då räknat som kapital? Ja, de är ju värdelösa tills någon förstår sig och använder dem.
För skattemyndigheten är det ju kapital naturligtvis.
Precis, man kan ju beskatta dem, men det finns ju någon form av relation mellan, du måste ju ha alla tre, för de flesta produktionsprocesser måste du måste ha någon form av kapital. En person som har inga verktyg alls kan inte producera mycket. Oftast behöver någon form av insatsvaror, vad gäller det som kallas land helt enkelt. Men det finns ju någon form av relation, ekonomisk relation med de här, som gör att de relativa priserna beror ju på vad det är mest brist på. Eller är jag ute och cyklar här?
Men du, mellan kapital och arbetskraft,
ja,
då, eller?
Om det är ont om arbetskraft så stiger ju priset på arbetskraft. Om det är ont om kapital så stiger väl priset på kapital relativt hur det skulle varit annars.
Ja visst, men i produktionen så växlar man ju mellan arbetskraft och kapital. Så är det ju. Alltså den grundläggande kopplingen mellan de här är väl att land plus arbetskraft är ju kapital. Eller det är enda sättet att skaffa kapital på egentligen. Mm. Men både Björn Bavarck och även Hayek i hans kanske lite alldeles för bortglömda verk The Pure Theory of Capital pratar ju om kapital egentligen i termer av arbetsdelning. Därför att kapital har ingen funktion i sig egentligen, om vi alls springer omkring i Robinson Crusoe, utan kapital är ju det som gör att arbetskraften kan bli mer produktiv. Så du kan inte ha en arbetsdelning eller en specialisering utan kapital. Och genom kapitalet så kan du få mer arbetsdelning och specialisering. Så där har du en ganska intressant koppling mellan kapitalet som sådant och arbetsdelningen. Som jag skulle tro, om jag minns min Adam Smith rätt så missade Adam Smith den biten av kapital. Att den är viktig för division of labor, även om man pratade om det väldigt mycket. Men du kan inte expandera arbetsdelningen utan kapital. Därför att det kräver, specialisering kräver, om det inte är väldigt rudimentärt, så kräver det att du har någon slags verktyg och kapital. Så du måste utveckla verktygen för att kunna genomgå en arbetsdelning och en specialisering.
Ju mer jag tänker på dig själv, desto mer börjar jag tänka om det här ordet kapital inte är ganska så... Man försöker göra det till någonting som man, om det egentligen behövs. Folk argumenterar om det, är det verktyg, är det redskap, är det maskiner, är det sparade medel? Det är kanske ett helt onödigt ord som vi försöker liksom argumentera om vad det ska betyda. Kanske bättre att säga, det här är maskiner och verktyg. Det här är sparade medel som man kan köpa maskiner och verktyg.
Fast samtidigt finns det ju relationer mellan alla de här olika sakerna som går under benämning kapital. Du kan ju inte skapa någon form av kapital enligt Pers senaste definition. Du måste ju spara först. Kapital kan ju inte uppstå magiskt ur blotta intet, utan du måste ju på något sätt spara så du kan tillverka dina kapitalvaror.
Ja, precis. Men behövs ordet? Måste vi liksom hitta på vad ordet betyder när vi hela tiden försöker passa in andra ord som vi redan har i det här ordets betydelse, om du förstår vad jag menar? Vi har mer specifika ord. Det här, själva ordet kapital, är ett aggregat av andra ord.
Jo, ja, men så är det ju. Men samtidigt, det känns ju som ett ganska viktigt, för det är ju så att du kan inte beskriva en produktionsprocess bara med arbete och land.
Maskiner, verktyg, byggnader.
Fast frågan är om inte de bidrar egentligen med samma ekonomiska funktion, oavsett om det är maskiner eller verktyg eller byggnader eller bilar eller vad det är för någonting, så är det den ekonomiska funktionen är att det gör arbetskraften mycket mer produktiv. Att vi därmed kan producera mycket mer per arbetskraft, eller en personal som det heter numera. Så en personal är mycket mer effektiv idag än vad tre personal var tidigare. Tack vare kapital. Men det spelar inte egentligen någon roll om vi med det kapital menar maskiner eller verktyg eller bilar eller vad det är för någonting.
Nej, precis. Ordet är bekvämt om man har en vettig definition av det, men ganska onödigt. Det är vad jag försöker säga.
Ja, och framförallt så är det väl onödigt att använda just ordet kapital.
Ja, det är det jag menar.
För det för ju med sig så väldigt mycket annat. Det är ju, och det, vi kan ju kalla det för någonting annat. Vi kan kalla det produktionsmedel för att ta någonting politiskt helt neutralt.
Mm. Just ordet kapital är väldigt mycket Marx ord, das kapital och så vidare.
Ja, precis, och, som produktionsmedel.
Ja, jo.
Frågan är om han liksom han lurade in en massa efterträdare i att använda det här ordet.
Om vi tar just Marx. Marx hade ju en väldigt specifik syn på kapital. Kapital var ju det som gjorde att man kunde suga ut arbetskraften. Jag har ju försökt läsa. Jag har ju läst Das Kapital. Jag har läst en del av Marx. Och det är väldigt svårt att se hur han kom fram till det han kom fram till. Men för de som är... Marxism på 30 sekunder går ut på att eftersom arbetarna inte får lika mycket lön som varorna de producerar säljs för, så har någon snott mellanskillnaden, och det är naturligtvis då kapitalisten som med sina kapitalvaror då utnyttjar arbetskraften och får betalt för ingenting. Det var marxism på 30 sekunder. Och samtidigt blir det så här konstigt, för att på något sätt känns det som att Marx då insinuerar att kapitalet har inget värde, utan det är bara någonting, det är en maskinfabrik som någon har ställt upp, som vem som helst hade kunnat ställt upp, och den har inget värde överhuvudtaget. Men i och med att den står där så går det massa arbetare dit och får betalt och blir utsugna. Det är ju en ganska konstig teori egentligen.
Ja, fast problemet med utsugningen där är väl att kapitalisten, ja, av någon besynnerlig anledning, äger kapitalet, det vill säga produktionsmedlen. Så arbetarna har ju inget val annat än att gå till kapitalisterna och arbeta med dennes produktionsmedel. För arbetar de själv så blir det ju Robinson Crusoe. Då kan de gräva i sanden med sina händer eller någonting. Men går de till kapitalisten och jobbar i fabriken så kan de producera mycket mer. Men just därför så kan ju industrialisten eller kapitalisten behålla en del av värdet av deras arbete egentligen. Och då måste du slänga in naturligtvis arbetsvärdeteorin, för annars så funkar ju inte någonting. För det låter ju inte speciellt konstigt i våra öron egentligen. För att okej, men han äger maskinerna och arbetarna går dit och de får typ lön för det. Ja, om det blir mer värde i slutändan, vad spelar det då för roll om kapitalisterna? Det är hans maskiner, liksom, de bidrar ju också. Men om du bara räknar antalet arbetstimmar in och säger att det är egentliga värdet av produkten som produceras, ja, då är det ju arbetarna som gjorde maskinen som har dels bidragit till värdet av produkten, men framförallt de som jobbar med maskinen som har bidragit till det. Så i så fall så har ju inte kapitalisten faktiskt gjort någonting alls. Så du måste, jag tror marxismen är någon sån här grej, du måste ta alla delar, annars faller direkt. Det blir väldigt orimligt bara.
Ja. Men samtidigt så betyder det, i Marx teori så kapital är ju ingenting alls förutom tidigare arbete. Du har lagt tidigare arbete på att bygga en maskin, då är alltså kapitalet är exakt det tidigare arbetet och det är det enda som är värt någonting. Så att i den teorin så är ju kapital bara lagrat arbete.
Ja, precis. Och därmed, eftersom att det finns kapitalister som äger kapitalet eller produktionsmedlen då, så har de på något sätt lagt beslag på stora mängder av andras arbete. Och det är ju naturligtvis förtryck av någonting då. Bortsett då från att arbetsvärdeteorin är motbevisad 100 gånger om och är ganska värdelös teori. Men om du godtar den så kommer du till en liknande slutsats som Marx ändå.
Jo, och det är ju det intressanta är att som sagt, om man godtar den så är det fullt begripligt att förstå alla andra konsekvenser av att vara troende marxist och kommunist. Då ter sig ju resten, de politiska konsekvenserna ter sig egentligen ganska naturliga, om man nu tror på den teorin. Det sorgliga är väl att folk inte accepterar att den teorin var felaktig i tid, utan man var tvungen att testa den i verkligheten några gånger först och se vad som hände.
Jo, det verkar ganska intuitivt om du inte tänker speciellt mycket på det, och framförallt om du inte har ekonomiskt tänkande liksom och blivit nästan skolad i det, så är det ganska naturligt att tänka om allting som objektiva värden, och att ja, det är klart att de utan arbete så händer ingenting, och det är ju helt drastiskt sant. Utan arbete så skulle inte någonting hända. Men det betyder ju inte i sig att det är bara arbetstimmarna som måste räknas och att värdet på någonting är arbetstimmarna. Det vet vi, har ju vetat nu 150 år, bortsett från alla socialister då, för de har fortfarande inte upptäckt det. Vi vet ju att värdet av en vara på marknaden, det vill säga priset du kan få för den, ja, det är ju det som konsumenter anser att det är värt för dem. Det är ju inte någonting annat. Det är inte så att det finns, det här har ju arbetat 10 timmar med i genomsnitt, pratar ju Max om, inte för att man undviker ju problematiken med att en lat arbetare är en dålig arbetare. Hans produkter blir dyrare då, men det är egentligen den sociala åtgången av arbetstimmar som är det som sätter priset.
Jo, det här begreppet social tycker ju Marx och hans efterföljare om att använda. Det är en social teori och sociala värden hit och dit. Det är lite luddigt sådär.
Ja, det har vi ju nu också i forskningen. Så pratar vi om socialt kapital och socialt entreprenörskap och socialt, jag vet inte vad.
Jo, men betyder det någonting? Här kan vi prata om definitioner som är minst sagt luftiga. Socialt kapital utgör vad egentligen?
Alltså det skulle jag kalla renommé eller rykte, bara liksom att man är välkänd eller att folk tycker att man är en reko kille eller vad det nu kan vara för någonting. Socialt entreprenörskap är väl mycket värre i så fall då. För det är egentligen på något sätt en applicering av entreprenörskapandet på saker som är mycket finare, det vill säga att man inte tjänar pengar på dem.
Jo, och i och med att, men om vi tar renommé och rykte, man kan ju tänka sig affärstransaktioner där det är viktigt att man har rykte, ett gott rykte, för annars kommer inte affärstransaktionen bli av. Är då detta rykte någon form av kapital, alltså ett socialt kapital? Är det rimligt att se det så? Har det ett värde?
Det är så, det begreppet i sig tycker jag inte har något värde egentligen. Och för att vara ekonomiskt så har det väl inget värde överhuvudtaget. Men man har tagit ett begrepp som finns, som är ganska så studerat och vedertaget på andra håll, och då stoppar man in det lite överallt. Socialt entreprenörskap är egentligen ett ännu bättre exempel på det, för då har man tagit begreppet entreprenörskap som betyder någonting, och sen som blivit hippt så finns en massa pengar om man vill studera entreprenörskap. Och sen så har man applicerat det på egentligen ett område där det inte passar överhuvudtaget. Det säger man tar hand om människor och lite bistånd och lite mys och sådär. Och då kallar man det för socialt entreprenörskap. De har 2 stycken ord som egentligen inte betyder speciellt mycket överhuvudtaget. Som då skulle beskriva det här som vi inte kan studera eller vet någonting om egentligen. Men då så kan man få pengar för att studera i alla fall. Och det är väl det som är syftet egentligen.
Låter lite vagt som klimatvetenskap.
Kan vi slå fast vad kapital för våra ändamål är? Och se vad det får för konsekvenser? Hans, då har jag läst en del teorier från Böhm-Bawerk om vad det inte är. Vad säger han att det är? Och håller vi med om vad det är, om hans definition?
Ja, jag ska försöka hitta avsnittet där han säger vad han faktiskt hävdar att kapital är. Inte helt rätt. Böhm-Bawerk är också så här, han är inte riktigt lika pratig som Hayek, men han är ytterst noggrann. Jag funderar på om vi innan det ska, vi måste kanske prata lite om det här med avkastning på kapital och ränta också. För det är ju den andra delen av kapital som gör kapital speciellt på något plan. Vad säger du, Per? Ska vi försöka göra ett skott på det också?
Ja, det kan vi ju testa, men då kommer vi direkt in på egentligen den österrikiska konjunkturcykelteorin, och då kommer vi in på kapitalstrukturer, och då kommer vi in på investeringar, och så kommer vi in på precis allting annat. Jag menar, det är precis som Mises sa, att allting hänger ju ihop i ekonomin, allting är ju integrerat. Du kan inte vara jordbruksekonom till exempel. Det går inte, för att du måste vara ekonom. Så kan du titta på jordbruk, men du måste se på hur allting hänger ihop. Så vi kan ta definitionen, men vi kommer komma in på en väldigt massa andra saker också.
Ja, vi kan ju säga så här. För att svara på Klaus fråga. Böhm-Bawerk satt egentligen 2. Han ville skilja på just det som ger avkastning och det som... Han ville ha 2 definitioner av kapital. Han hävdade att privat kapital, det var saker man ägde som gav, som förräntades. Alltså värdepapper etc. etc. Investeringar helt enkelt. Och sen talade han om begreppet socialt kapital, det här ordet social igen, som då skulle vara, han försökte säga att det är allting som hjälper till att producera ett samhälls välstånd får räknas som kapital. Det vill säga det som inte är arbete, det som inte är land, men det som på något sätt utan vilket så givet välstånd inte kan produceras är kapital, socialt kapital då. Så att jag vet inte om det gjorde någon klokare, men gör det bästa.
Fast då kan jag lägga till en definition till då. För den lite mer sentida österrikiska ekonomen Ludwig Lachmann, som var något så så exotiskt som en keynesiansk österrikare. Han säger att kapital är något som man genom konsensus på marknaden anser kan ge en inkomst. Ännu lite luddigare, men...
Genom konsensus, okej. Okay.
Man det är egentligen bara marknadspriset ju, genom konsensus på marknaden, att det är många egentligen okay. som efterfrågar.
Man skapar något som man tror kan ge värde i någon form av produktionsprocess i framtiden, och då är det kapital.
Ja, ungefär så, ja.
Okej. Men om vi nu ska lyfta det här från akademiska hårklyverier. Per, kan du slå fast en definition på kapital, och så jobbar vi med den, så vi var vi hamnar?
Ja, jag skulle säga att det är skapade, jag får hålla mig lite vag i alla fall, men skapade resurser.
Lämna bakdörren lite på glänt.
Ja, men skapade resurser som hjälper oss att nå en högre produktionsnivå, helt enkelt. Det är alltså egentligen den hayekianska, att det är någonting som bistår arbetskraften och gör arbetskraften mer produktiv, helt enkelt. Men det är inte sånt som till exempel att om du arbetar i solsken så är du gladare och trevligare på grund av D-vitaminen. Så därför jobbar du hårdare. Utan det måste vara någonting som är skapat av människan då, som gör dig mer produktiv. Så det involverar alla verktyg och maskinerna och vad det nu kan vara för någonting, transporter och sånt. Men någonting som ökar produktiviteten hos arbetskraften.
Bra.
Mm. Och det ser räckligt oakademiskt i frågan.
Mm. Frågan är... Är en burk konserverade morötter kapital, eller din definition?
Ja, både ja och nej naturligtvis. Men som österrikare så kan man ju svara både ja och nej på allting. Därför att det är ju en subjektiv värdering som är det som gäller. Så det beror på vad du ska använda den till naturligtvis. Rothbard pratar ju om det här med en skinkmacka. Huruvida en skinkmacka är konsumtionsvara eller om det är produktionsvara eller kapital. Då. Det beror på vad du ska göra för någonting mer än naturligtvis. För nu det låter ju väldigt konservativt, men han pratar ju om att frun, vad det nu var för namn, det minns jag inte, men fru Johnson eller någonting, skapar skinkmackan till herr Johnson som sitter och läser tidningen eller någonting.
Han beskrev en form av idealsamhälle alltså.
Ja, för vissa i alla fall, får man säga. Eller så beskrev han sin egen vardag kanske. Men hon gör en skinkmacka och ger den till honom, han äter den och blir belåten. Det är en konsumtionsvara för honom, men det är en produktionsvara för henne. Så för henne så blir det liksom kapital i någon mån. Och det skulle man möjligen kunna hävda att det är för honom också. Man använder den för att få energi så att sen kunna göra någonting annat än att läsa tidningen. Men det blir ju hårklyverier av det oavsett vad man gör. Liksom.
Jo, ett favoritexempel jag brukar vilja använda är ju bensin. Bensin kan du använda som ren konsumtion. Du åker från plats A till plats B för att det är trevligt. Då är det ju bevisligen konsumtion. Men det finns väldigt många industriella processer där du använder maskiner som behöver bensin. Så att om du då köper bensin det syftet så är det ju en kapitalinvestering naturligtvis. Och det finns ju många sådana situationer.
Ja, det beror ju på syftet. Det går egentligen tillbaka till Mengers hela diskussion och även Böhm-Bawerk om hur kategoriserar vi olika varor. Och kategoriseringen är ju inte konsumtionsvaror och produktionsvaror, för det är det keynesianer och neoklassiker gör, utan istället pratar vi om olika, vad heter det på svenska, han pratar om goods in different orders, så lägsta rangen är de som vi konsumerar direkt, och sen så har vi de som vi konsumerar indirekt i olika steg då, och Böhm-Bawerks stora grej var ju att han pratade om hur många steg krävs det och hur byggs kapitalet upp för att skapa produktion i olika steg och såna här saker. En grej som han sysslade med, som är kanske en av de fånigare grejerna i hans bok, är väl att han försökte räkna på vad är det medeltalet produktionssteg i en ekonomi. Och så tror han att därigenom så skulle man ju kunna jämföra ekonomier egentligen på hur avancerade de är, hur mycket arbetsdelning de har anammat och så vidare. Och det är naturligtvis helt omöjligt att räkna på någonting sånt där, men han tror att det var möjligt och försökte på det i alla fall.
Hur ses Böhm-Bawerk på idag bland aktiva, praktiserande österrikiska ekonomer?
Bland österrikiska ekonomer så ses han ju som en storhet naturligtvis. Den andra generationens österrikare, Mengers student och så vidare. Och stortänkare, den första som det han gjorde egentligen var att tog Mengers kapitalteori eller de bitar som fanns i Menger och utvecklade den vidare. Men det intressanta med Böhm-Bawerk var väl också att jag menar, det finns sedlar i Österrike där med hans nuna på. Därför att han var finansminister vid ett par tillfällen tror jag. Därför att han var stor ekonom på världens finaste universitet då, universitetet i Wien. hans bok var väldigt inflytelserik också. Inte bara hans kritik mot Marx, som kanske fortfarande är den bästa kritiken som finns, utan även hans bok om kapitalteori. Den boken omnämns ju av, inte av nationalekonomer, för de kan ju ingenting som har skrivits mer än 10 år sedan. Men ekonomhistoriker, de ser ju Björn Babeck som en av de stora ekonomerna i historien. Kanske inte av Adam Smiths klass, men ändå en stor tänkare som har bidragit mycket till vår syn på kapital.
Han är till och med omnämnd i Nordisk familjebok, kan jag avslöja.
Oj, till och med det. Då har han kommit långt.
Ja, precis. Nej, boken du nämnde, jag tror att om man vill läsa hans kritik av Marx, så finns det en utgåva som heter Karl Marx and the Close of His System, som jag läste. Och det finns både den och sen lite kritik mot den, och sen Hilferdings helt värdelösa kritik av den. Men det, den nämner vi inte.
Jag tycker det är roligast med den här sedeln med Björn Babeck på.
Nej.
Det finns en örn på den, som ena klon håller en hammare och den andra en skära.
Han har då plockat sönder dessa, menar du, eller?
Nej, de finns ju på sedeln.
Ja, men jag tänkte att det kanske var det som var symboliken då, att han har effektivt monterat ner kommunismen, jag vet inte.
Nej då, örnen med hammaren och skäran uppe till vänster och Bumba Marx nuna är till höger, så att de samsas på samma sedel.
Där ser man. Om vi ska försöka utgå från definition av kapital och komma fram till, om man nu vill ha sig lite kapital, eller lite seriöst, så kan vi vara, om man ska starta ett företag, man inser att man behöver kapital. Det här kräver ju att det finns antingen att du har besparingar själv eller att du kan låna besparingar. Men om vi tar det på ett bredare grepp i hela samhället, vad krävs för att man ska kunna öka kapitaliseringen? Så det ska bli mer kapital, helt enkelt.
Ja, det krävs ju sparande naturligtvis. Och sparande antingen i form i termer av att sparande är ju egentligen att man skjuter på eller avstår ifrån konsumtion i nuet. Och det som blir kvar är ju sparande. Men för företaget i sig så blir det ju profit som inte konsumeras. Profit som inte delas ut till ägarna utan återinvesteras blir ju till kapital. Antingen genom att man köper kapital från andra eller att man använder det för att skapa ett nytt kapital.
Mm. Här finns ju ett vanligt missförstånd. Att säga att alla skulle börja göra det här och konsumtionen sjunker. Existerande företag som ligger liksom i konsumtionsled kommer då att sälja mycket mindre, och så kommer det gå dåligt och de kommer behöva säga upp folk, och sen sitter ju alla bara och håller på pengarna och så går ekonomin åt pepparn. Det är väl den vanliga keynesianska förklaringen vad som händer om du försöker öka kapitaliseringen.
Ja, den dödliga deflationsspiralen, ja.
Ja.
Ja, för om vi vet att allting kommer att vara billigare imorgon, så köper vi ju ingenting idag naturligtvis. Och själv så tänker jag ju inte äta överhuvudtaget om vi vet att maten är billigare om 2 år.
Nej,
alltså det faller ju på sin egen orimlighet. Det är klart att vi kommer konsumera, för det måste vi göra för att överleva överhuvudtaget. Frågan är ju hur mycket konsumerar vi? För en keynesian är det optimala konsumtionen att konsumera så mycket vi bara kan. Och det finns ju ingenting optimalt med det. Alla ekonomer, bortsett från keynesianer, vet ju att det finns ett optimum som antagligen inte är en av extremerna. Utan konsumtionsoptimumet är ju inte att konsumera allting eller inte konsumera ingenting. Utan det ligger någonstans däremellan, och det är ju ett val naturligtvis. Men att man som idag då, att man skapar massa nya pengar, man skapar inflation, prisinflation då får jag säga, och sådana här saker, så tvingar ju folk att konsumera mer än vad de annars hade gjort. Helt enkelt därför att sparandet försvinner ju efterhand. Delvis för att det beskattas bort, och delvis för att det försvinner med hjälp av inflationen då. Att allting blir ju dyrare efterhand, så om du lägger pengarna i madrassen så blir de värda mindre och mindre och mindre. Det vill säga att du tvingas att konsumera i förtid. Ja, om du tvingas att konsumera mer än du hade valt, så är det väl inte optimalt någonstans. Det betyder i så fall att hela ekonomin, enligt när keynesianerna får härja fritt, konsumerar långt över vad optimal konsumtion är.
Så vad du säger är att om du har tillräckligt hög inflation så kommer folk... Du kommer få en kraftigt mycket lägre kapitalisering än du hade fått annars.
Ja, givetvis. Och det betyder att all arbetskraft också blir mindre produktiv. För det sa vi förut i definitionen ju. Vi kommer ha mycket mindre kapital som stödjer arbetskraften. Vi kommer ha mycket färre innovationer. Därför att det finns inte kapital att investera i innovationer. Så vi kommer få det väldigt, väldigt mycket sämre överlag. För vi kommer inte få den ekonomiska tillväxten. Inte i BNP räknat då, utan i verkligt välstånd. Det är den tillväxten som vi annars hade haft. Vi kommer få mycket lägre tillväxt. Vi kommer alla få det mycket sämre. Men det är ju inte imorgon, utan det är på lång sikt då. Det vill säga när Keynes är död. Men problemet är ju att vi idag lever ju i gårdagens långsikt. Mm. Så hela 1900-talet och säkert innan dess också, men framförallt 1900-talet, det har ju varit inflationens tidsålder. Så vi har ju inte haft i närheten av den välståndsökning som vi skulle ha haft annars. Alldeles oavsett vad folk hade, hur mycket de hade valt att konsumera eller investera och sånt här. Utan vi hade varit hyperrika nu. Vi hade kunnat åka på semesterresor till Mars kanske. Eller i alla fall kunnat bota cancer och allt möjligt sånt där. Leva tills vi är 175 år och se ut som 20-åringar hela tiden. Men vem vet vad vi hade kunnat göra liksom. Men det enda vi vet är att vi har visserligen haft rejäl tillväxt. Inte överallt, men i västvärlden i alla fall. Men vi vet också att vi skulle haft rejält mycket mer och antagligen i större delar av världen också. Om vi inte hade gått på den här keynesianska bluffen.
Men precis, så att man måste på något sätt, vill man ha det bättre måste man ju spara för att öka kapitaliseringen. Men det måste ju finnas några incitament till det här också, för att även det är ju inte särskilt kul att spara. Det är ju roligare att konsumera nu, det tycker ju precis alla, inte bara Keynes. Så det måste ju finnas någon form av incitament för det här. Och jag tänkte försöka komma in på det här med ränta på kapital. Vad bestämmer? Alltså du gör en investering, du sparar och gör en investering och så får du någon form av ränta. Och vi som har suttit på börsen vet ju att tyvärr på grund av penningpolitik så tenderar ju räntan på saker och avkastning på kapital att studsa omkring ganska våldsamt över åren. Men vad är det som, om det inte fanns massa tråkig penningpolitik, vad är det som avgör vad avkastningen blir på kapital? Hur mycket du kan tjäna på att spara?
Det är egentligen två olika saker skulle jag säga. Det ena är den ränta som du ges på dina sparmedel. Och det andra är återbäringen på det kapital som investeras i produktion. Och det återbäring på kapital som investeras, det kan du ju inte egentligen i ett företag särskilja från vad det får för återbäring på arbetare och bostäder och sådana saker. Utan det är någonting som man i ekonomisk teori räknar på möjligen då för att få fram, bara för att få reda på vad är det för skillnad och hur funkar det egentligen. Men där ska man gå tillbaka lite grann, så sparade medel, om vi kallar det, ger ju inte ränta när du lägger in i en bank om det är en helt fri marknad. För en helt fri marknad befinner sig i deflation. Helt enkelt för att vi blir mer och mer produktiva i allt vi gör hela tiden. Så priserna går ju naturligtvis ner. Så vi får bättre prylar till lägre pris. Våra pengar blir mer värda. Det finns ju ingen bank som skulle ge dig lite pengar för att de sitter på dina pengar medan de ändå går upp i värde. Utan det är snarare då att det blir någon slags lagerhållning och skydd av de pengar som du redan har. För att du tänker att du ska använda dem till någonting senare. Du kanske har ett litet barn och vill betala för universitetsstudier eller någonting sånt där om 20 år. Ja, men du vill inte sitta på en massa guldmynt i under madrassen, utan du vill att någon skyddar de där guldmynten istället. What day? Och då betalar du antagligen en liten avgift för det. Pengarna går ju upp i värde i alla fall, men avgiften täcker ju att de skyddas. Det är inte konstigare än så egentligen. Men problemet är väl, om man ser ekonomiskt, det är väl svårare snarare då återbäring på kapital. Lite Piketty. Vad tjänar du på att ha kapital? Liksom att investera kapital. Jag menar vad det kommer från. Ja, återbäringen på kapital som sån. Det handlar ju om entreprenörskap och investering i produktionsprocesser. Så det handlar ju egentligen om jag har en hink med kapital, eller vad ska jag säga, och investerar det i en viss affärsverksamhet för att få återbäring. Det gäller ju med sig att jag faktiskt investerar i en affärsverksamhet som går bra och som kanske blir större och tjänar massa pengar framöver. Annars har jag ju förlorat mina pengar.
Så det låter som att du försöker säga att det går inte att använda ett begrepp som en objektiv ränta, vad räntan egentligen borde vara, utan det är olika ränta, olika avkastning på olika investeringar, och det har helt enkelt att göra med subjektiv verksamhet.
Ja, återbäringen på kapital är ju beror naturligtvis på vilket projekt du lägger kapitalet i. Men sen så är det precis som med allting annat, så det är olika priser beroende på vilka det som handlar med varandra och sånt här. Men sen finns det ju ett marknadspris som liksom blir någon slags standardpris på en specifik vara på marknaden. Därför att det jämnar ut sig lite grann och extremerna tar ut varandra och sådana saker. Så det blir ju ändå liksom någon slags pris på sparmedlen, därför att det är inte bara så att du som har kapital investerar i affärsverksamheter, utan det är också så att affärsverksamheterna konkurrerar om kapital som finns tillgängligt. i den marknaden så framkommer ju någon slags standardpris på vad investerat kapital egentligen. Och det är ju, om man ska vara österrikisk då, så är det liksom ett pris på väntandet. För det du egentligen gör är att du tar en del av det du äger, dina ägodelar idag, och avstår från att konsumera dem. Och så lägger du dem åt sidan. Antingen hos en entreprenör eller en bank eller vad det nu är för någonting. Och sen så säger jag att nej, det där ska jag, konsumera om 10 år istället. Och för att göra det då så måste du ha någon slags återbäring på det antagligen. Pengarna för dig är ju värda mer i nuet än senare. Och det kanske delvis balanseras av deflationen. Men annars är det du får är ju ett pris på ditt väntande på pengarna till framtiden.
Det är det som är den naturliga räntan, eller vad man nu ska kalla det, som uppstår genom den här marknadsprocessen. Alla vill köpa, de besparingar som finns ska distribueras ut och folk får helt enkelt budgiva om de olika investeringar.
Ja, precis. Och det är egentligen, en neoklassiker hade pratat om ekvilibriumpriset, men en österrikare säger väl snarare liksom att det sociala, det vill säga aggregerade eller konsensusbaserade priset på väntande. Det framstår ett standardpris på kapital. Och sen så, precis som det finns standardpriser i närmaste kiosk på tuggummi och såna här saker. Men det skulle ju kunna gå in i en kiosk och säga att ja, min subjektiva värdering av det här tuggummit är max så här. Vilket är din subjektiva värdering av tuggummit, kan du säga till kioskägaren då. Sen kan ni stå och förhandla en del. Men det är ju väldigt kostsamt, så det är inte så det går till överhuvudtaget. Men den processen sker ju egentligen implicit på marknaden, eftersom folk köper och säljer varor hela tiden och tittar på varandra vilka priser de kunde få ut och såna här saker.
Så att samma prissättningsprocess som gäller för varor gäller egentligen också för sparade medel, alltså ja, kapitalinvesteringar?
Ja, absolut. Entreprenörer, de konkurrerar med varandra för att få tillgång till kapitalet, givetvis till så lågt pris eller så låg kostnad som möjligt. Och de med sparmedel, de konkurrerar ju med varandra om att få investera sitt i de bra projekten mot någon slags återbäring. Så det blir en konkurrens där med någon slags marknadspris.
Finns det något, om jag ställer frågan så här. Säg att det finns någon form av standardiserat marknadspris för någon form av standardiserad sparprodukt. Finns det någonting som kan få priset liksom tvärs över marknaden och gå upp, det vill säga alltså räntan att gå ner och vice versa? Eller finns det ett standardiserat pris som borde existera, eller vad finns det för faktorer som kan påverka det här liksom, om man ser över hela marknaden?
Ja, det finns en hel del som kan påverka det, men det Hayeks bok Pure Theory of Capital handlar om är att försöka på något sätt räkna ut vad räntan är. Eftersom att det är pris på väntande så pratar ju han om hur många steg produktion krävs. Alltså hur lång är produktionsprocesserna? Och då kommer vi in på hela österrikiska teorin om konjunkturcykeln. Att om det blir billigare med kapital så kan du investera kapital i många fler grejer. Du kan också investera i att gå längre med arbetsdelning och investera tidigare i processen. Som du i vår ekonomi nu till exempel, om du sänker räntan. Inte just nu kanske, men tidigare när det fanns en ränta. Och du sänker räntan så förskjuts kapitalinvesteringen egentligen till de tidigare stadierna i ekonomin. Så det kommer bli mer relativt sett som investeras i utvinning av järnmalm än av produktion av bilar. Helt enkelt därför att entreprenörerna tror att med den här räntan så då kan vi investera i fler maskiner och så vidare. Att höja produktiviteten hos arbeten och öka volymen och sälja det. Därför att det finns så mycket mer pengar, så att då kan vi sälja mer grejer. Då kan vi få ner priset lite grann, kan sälja ännu lite mer. Det enda sättet att det kan ske på är ju att du börjar efterfråga fler maskiner. Ja, han som tillverkar maskiner, vi märker ju det direkt naturligtvis. Han börjar efterfråga mer stål eller vad det är för någonting. Och stålverken, de ser ju det också. De börjar investera mer i järnmalms utvinning och såna här saker. Så att hela investeringar som sker flyttas till de tidigare stadierna. Och det är ju en av de grejerna som Hayek har räknat mycket på och försökt att komma fram till liksom hur det sker det. Men det finns ju många mer moderna tänkare som Steve Horwitz och Roger Garrison som pratar om det här också, om hur räntan, när man manipulerar räntan. Eller när räntan bara ändras egentligen, när folks tidspreferenser ändras. så förskjuts ju investeringarna i ekonomin. Om räntan går ner så betyder det att folk har en mer långsiktiga än förut. Och det betyder att man investerar i mycket längre processer, så man får se resultatet av investeringarna senare helt enkelt. Om räntan går upp så blir det tvärtom.
Du kommer in precis på det jag tänkte försöka komma fram till här. Det finns ju, det blir ju två sätt som kapitalisering kan ändras. Det ena är ju faktiskt om folk sparar mer eller mindre. Och då är det ju ganska naturligt att marknaden anpassar sig. Och det andra är ju det artificiella sättet, när någon bestämmer sig att nu ska vi sänka räntan med hjälp av, ja, centralbankerna har ju sina verktyg. Och det ena sättet, alltså att om folk sparar mer eller mindre, ja, då bör ju marknaden anpassa sig. Kapitalisering måste ju ändras beroende på om folk helt plötsligt säger nej, jag vill likvidera mina besparingar och köpa konsumtionsvaror för det. Ja, då måste ju företagen reagera på det.
Och räntorna kommer det är inte så konstigt heller var investeringarna sker ju. För om konsumenter överlag plötsligt säger att ja, men nu ska jag konsumera mer relativt sett än förut, ja, då blir det mer konkurrens om konsumtionsvarorna. Då kommer ju fler företag försöka producera konsumtionsvaror naturligtvis. Använda det kapital som finns och producera mer närmare konsumenten. För långsiktiga investeringar är ju inte det som gäller då, för det är brist just nu. Och samma sak och tvärtom, att om fler säger att nej, jag ska inte konsumera just nu, utan jag sparar mitt kapital istället. Ja, det betyder ju att de har blivit mer långsiktiga i hur de agerar. Och det betyder ju också att du kan inte sälja konsumtionsvaror just nu. Det är väldigt mycket mindre utsträckning än förut. Och vad betyder det då? Ja, då måste du ju egentligen investera tidigare i produktionskedjan för att därmed göra arbetskraften mer produktiv och få ner priset per såld enhet i framtiden. För du förväntar dig att antingen så är efterfrågan densamma, eller också folk kommer konsumera mycket mer i framtiden. Och då kan jag investera för att öka volymen då, senare, eller få ner enhetspriset. Så det är egentligen ganska uppenbar teori, och i alla fall så här i efterhand, att det är det som sker.
Jo. Om vi ska testa ett annat exempel som jag vet, det kanske blir tydligare och otydligare. Om vi tänker oss en väldigt stor naturkatastrof som slår sönder stora delar av kapitalstrukturen. Det flyger vägar och fabriker i luften. Det är massa saker. Det är datorer som går åt pepparn. Översvämmade datacenter. Så här. Vad händer då?
Ja, vi får enorm ekonomisk aktivitet och alla keynesianer blir glada.
Ja, i Sverige är ju det som inte händer.
Nej, om vi förstör en väldig massa kapital så måste ju naturligtvis investeringarna ta till att bygga upp det kapitalet igen, snarare än att investera för att öka produktionen och produktiviteten.
Så jag antar att räntan kommer stiga ganska kraftigt omedelbart.
Ja, det kommer den ju göra, för att det krävs ju mer medel att investera i ekonomin för att kunna återställa allt det här. Så visst kommer räntan gå upp just för att det är väldigt många fler som behöver bygga, de behöver lån och de behöver framförallt verkligt realt kapital, inte bara pengar utan grejer för att kunna bygga upp sina hus och sina datorer och vad det nu är för någonting igen. Och då konkurrerar ju de om det sparmedel som finns, vilket betyder att det priset på sparmedlen, ränta som erbjuds på marknaden, går ju upp naturligtvis. Så visst räntan kommer ju skjuta i höjden.
Men det vi ser, kommer börja se här i Sverige nu, när vi ser, det har inte varit en jordbävning direkt, men det är rätt stor omvandling i samhället. Mycket folk som kommer in som ska kunna konsumera, och produktionsstrukturen är inte byggd för den här konsumtionen, till exempel det här med reningsverk som någon sa, det vill bara bygga mer, och staten kommer börja, för att få tag i allt det här kapitalet som behövs, kommer behöva låna, och då får vi se vad som händer med räntorna för att applicera den här teorin på någonting verkligt.
Ja, nej, men om staten måste komma fram till att vi har massa saker som vi måste göra, så vi går med underskott och går ut och lånar, då klart, då driver det upp räntorna. Det är ju statslåneräntorna i alla fall, så kan man ju se om den sannolikt så följer andra räntor med. Men det verkar som en naturlig konsekvens, och staten är ju lite av en naturkatastrof, så det är en ganska bra applicering av teorin.
Det är en onaturkatastrof.
Ja, en onaturlig katastrof, ja.
Det intressanta med det här räntorna, så om vi struntar i staten för tillfället, det tycker jag är väldigt skönt att kunna strunta i av och till. Så är det ju just det här, i och med att vi inte sysslar med aggregat, så blir det ju intressant den här teorin. Inte bara det att mer eller mindre investeringar överlag, utan investeringar i vad är ju frågan. Så om räntan går upp och ner och sånt där, så är det ju olika branscher som blir mer lönsamma och andra branscher som blir mindre lönsamma. Så det sker ju också en skiftning mellan de branscher där investeringarna sker. Det vill säga där vi får fler konsumtionsvaror i nuet eller i framtiden. Så om vi ser på olika branscher istället för hela ekonomin som helhet, så kan vi ju plötsligt börja uttyda mönster och se saker som keynesianer inte ser. För de höjer eller sänker räntan och sen så får de en effekt på hela skiten. Och då säger jag, arbetslösheten gick upp eller arbetslösheten gick ner eller vad det nu är för någonting. Men jag menar, går man ner lite djupare, vilket inte är speciellt djupt alls, så ser man ju att i olika branscher så går den ju upp och andra branscher går den samtidigt ner. Och vi ser ju det nu i den här efterdyningen av finanskrisen, i samma som den stora depressionen på 20-30-talet, att vissa branscher så finns det inte folk. Arbetsgivare söker med ljus och lykta efter folk, men det finns ju inga som passar. Det finns inga med rätt meriter, med rätt kunskap och så vidare. Samtidigt är arbetslösheten överlag väldigt hög.
Det är en indikation på att vad som ska produceras har ändrats. Vad folk efterfrågar har ändrats.
Ja, precis. Eller att förutsättningarna för produktionen har ändrats på något sätt. För det kan vara så att man har manipulerat alla de här signalerna innan. Så att vad folk egentligen vill konsumera är kanske detsamma. Men visst, och problemet är att keynesianerna säger bara att arbetslösheten har gått upp. Och sen så räknar de någon slags netto på hur många arbetsgivare söker folk och hur många söker inte folk och såna här saker. Men vi går ju då lite längre ner, och vi går ju mycket djupare än så egentligen. Men om vi bara kollar på olika branscher, så kan man säga att det är i de här branscherna så är det ju skriande behov på folk. Men de hittar inga. Och de här andra branscherna så står folk vid soppköken, för de kan inte få något jobb. Ja, då är det ju någonting fel någonstans. Skulle du inte kunna sätta de här i arbete? Jo, det är klart du kan. Men det finns ju en anledning till att arbetsgivare inte anställer just de människorna. De har fel kompetens helt enkelt. Det är någonting som är liksom en mismatch.
Vad heter det? Ett relaterat tema. Står kapitalstrukturen egentligen någonsin stilla eller rör den sig konstant? Även om det inte händer liksom högkonjunktur, lågkonjunktur, naturkatastrofer. Står den någonsin stilla?
Nej, det gör den ju inte, utan det är entreprenörer de investerar i och avinvesterar hela tiden. Så det är ju snarare en organism än en konstant. Liksom. Den förändras ju hela tiden. Det stora problemen är väl de här stora skiftningarna. En marknad som inte manipuleras på något sätt. Ja, det är lite nya behov och folk ändrar åsikt lite grann. Det går mode i det ena och det andra, och kanske orange tröjor idag och det är blå tröjor imorgon eller någonting sånt här. Och det är ganska så små justeringar. Och sen så är det någon som har någon innovation som gör folk väldigt mycket mer effektiva och produktiva i en viss industri. Då sker en väldig omstöpning av den industrin helt enkelt, för man anammar det nya produktionssättet och såna här saker. Och så blir det lite flöda kapital in i den industrin från andra industrier och sådana saker. Det är ju inget problem egentligen. Det sköts ju hela tiden det här. Det stora problemet är ju om det är någon som manipulerat hela systemet. Och det är ju det vi ser. Det är ju den österrikiska teorin om konjunkturcykeln. När man manipulerar räntan och spottar ut en väldig massa pengar och sånt där, så gör att entreprenörer tycker att herregud, här fanns det ju massor med pengar. Räntan är så låg så nu kan jag investera långsiktigt. Och då investerar de någonstans. Keynesianer säger bara att de investerar, punkt. Som österrikare så vet vi att de investerar i någonting. Och vad är det här någonting då? Ja, det bryr vi oss inte om, säger keynesianerna. Ja, det bryr vi oss om, säger vi som österrikare. För det har faktiskt en viss effekt på hur marknaden fungerar. Ja, och på 2000-talet så var mycket av det här i bostäder och fastigheter. Delvis för att det ligger väldigt nära till hands där bankerna får massa nya pengar av centralbanken och sånt där. Och delvis för att det är massor med länder över hela världen. De hjälper folk att få lån och de ger garantier till höger och vänster. Och det som skedde här i USA då, att man säger till banker att ni får inte expandera om inte ni öppnar nya kontor, om inte ni ger lån till de som är högriskkunder. Ja, då säger bankerna, okej, då får vi väl ge massa lån till högriskkunder då, för annars kan vi inte expandera. Ja, och då ger de lånen naturligtvis till högriskkunder som kan ta ett stort lån direkt. Det är det enklaste sättet. Så då sköts alla de här nya pengarna in i bostadsbyggandet, vilket gjorde att det blev en jäkla rush på priserna i den industrin. Och det var massor med folk som började starta nya företag där man bygger hus. Och det finns historier om bartenders i Las Vegas som sa upp sig från jobbet för att istället handla med fastigheter. Det säger sig själv att det är någonting som är väldigt fel. Om du säger upp dig som bartender för att handla med fastigheter så finns det ju alldeles för mycket pengar. För en bank som säger, jaha, vad är du för någon säkerhet då? Nja, men jag har blandat drinkar i flera år.
Det är tydligen ganska då, låga kreditkrav.
Ja, nej, men då så här har du $1 million. Alltså så går det ju inte till i vanliga fall naturligtvis.
Det många inte vet är att villor byggs inte så jättemycket i Sverige, men flerbostadshus, det som alltså vanliga bostadsrättskåkar och hyreskåkar, har det börjat byggas mer och mer och mer i Sverige. Och det är ju kanske ganska naturligt med tanke på bostadsmarknaden, framförallt hur bostadspriserna ser ut. Men vi börjar närma oss. Vi är nu på, det har inte varit så här högt sedan precis innan 90-talskraschen. Så att vi ser ju något liknande i Sverige. Sen får man ju, går inte att förutspå om det blir exakt likadana konsekvenser. Men det är ju viss mån oroväckande att svenska bostadsrätter framförallt är väldigt dyra. Och tack vare det så byggs det väldigt mycket bostadsrätter nu. Folk säger fortfarande att det byggs för lite. Men det är ju någon form av önsketänkande. Folk önskar att det byggdes mer. Men om vi kollar på hur mycket som byggs under de omständigheter så är. Om man kollar på hur utvecklingen ser ut så kan man ju misstänka att de stigande bostadspriserna som beror på Riksbankens kära inflationära verksamhet på något plan börjar ge just den konsekvensen att det investeras för mycket kapital i bostadsbyggande. Även om alla politiker drömmer om ännu mer så är det för mycket relativt vad det skulle varit om man inte hade gjort det här.
Ja visst, för det framstår som att den branschen är mycket mer lönsam än jämfört med de andra branscherna vad den egentligen skulle vara då antagligen. Och det som keynesianer och andra inte ser är ju att för att bygga ett hus så behöver du någon slags material. Du behöver en väldig massa leverantörer av det här materialet också. Så du binder ju upp en väldig massa resurser i produktionen av det här huset. Det är inte bara huset i sig utan det är en väldig massa produktionsprocesser som du har maskiner och du har trävaror och du har allt vad 17 nu är för någonting som binds upp i den här branschen som egentligen kanske skulle användas i produktionen av någonting helt annat. Mm. Och det är den här reala ekonomin som egentligen är det stora problemet och det som österrikare pekar på. Därför att produktionsmedlen, om vi ska nu tala vagt, de finns ju inte, tillgången på dem är mycket lägre i de andra branscherna än vad de egentligen skulle ha haft. Så,
just det.
Så de tar ju liksom slut, vi får ju inte de varorna som vi egentligen efterfrågar. Utan istället får vi en väldig massa hus och en väldig massa husbyggare. Och det är ju inte det som folk egentligen vill ha. Även om de kan ju säga vad sjutton som helst, men om de inte köper fler hus så efterfrågar de det inte egentligen.
Nej, och folk köper ju, just nu så köper folk husen för att de anser sig ha råd. Men om det skulle ske en massiv förändring i vad folk anser sig ha råd med, då bevisar det sig. Då får vi en av de här plötsliga svängningarna där du pratar om att då helt plötsligt står det väldigt mycket kapital i husbyggarbranschen som helt plötsligt inte har gjort någon nytta där. Och då får vi de här massuppsägningarna.
Då säger ju en keynesian att ja, men då återinvesteras det bara i andra branscher. Ja, det är inte så jäkla lätt om du har ett halvt hus. Att återinvestera det är ju att bygga datorer. Utan det är liksom väldigt, väldigt fast och har ändrat sin form och har satt sig ihop med andra grejer också. Det här reala ekonomin finns ju inte överhuvudtaget hos keynesianer. Utan de tror ju bara att ja, men då istället för hus för 2 miljoner så kan vi köra på datorproduktion för 2 miljoner. Ja, pengavärdet kan du väl flytta på liksom, så i dina ekvationer. Men i verklig ekonomi så kan du inte ta en husgrund med reglar och grejer och kanske några elsladdar men som är halvfärdigt. Du kan inte ta det och så säger du att oh, nu gör vi om det till datorer istället.
Nej. Kan man sammanfatta det här som att kapital är inte homogent? Det finns inte ett kapital.
Ja, absolut. Absolut. Och det är det som är lite problematiken med det hela för att både neoklassiker och keynesianer de betraktar det ju som och räknar på det som homogent. Mm. Österrikare vet ju att det är heterogent, att det är väldigt massa olika saker egentligen som man sysslar med. Man kan som ekonom prata om det i termer av dess marknadsvärde möjligen då. Mm. Men marknadsvärdet kan du inte flytta på utan att flytta på grejen.
Och framförallt så kommer ju marknadsvärdet ändras. Om vi tar exemplet vi just tog, Så att om det sker en kraftig minskning i efterfrågan på bostäder så kommer ju marknadsvärdet på de resurser som just nu är uppbundna i byggbranschen att sjunka väldigt fort. Tills man hittar något nytt att använda dem till.
Ja, och en massa företag kommer gå i putten och det kommer bli arbetslöshet och sådana saker. Och det sker ju egentligen hela tiden på marknaden. Att det är någon som har en ny idé, en ny produkt eller en innovation eller vad sjutton det är för någonting. Så, och det slår sönder några andra som investerat i en väldigt, väldigt dålig teknik, relativt sett den nya i alla fall. Så de är den gamla tekniken, de slås ut och deras investeringar går på marknaden till lägre pris och någon annan tar upp det. Liksom. Det händer precis hela tiden, det är det som Schumpeter pratar om som kreativ förstörelse. Det är inget problem egentligen, för det går ganska snabbt att flytta på lite grejer så där, men när en bransch har underblåst så mycket som det görs när man spottar ur sig triljoner dollar som amerikanska Fed har gjort och sånt där, och allting hamnar i en eller ett par branscher, då finns det så oerhört mycket saker där. Och sen så kraschar allting på en gång. Ja, det kommer ju ta hur lång tid som helst att flytta om det här, så blir det massor med arbetslösa människor som är bartenders eller experter på hus då. Och som ska plötsligt omskolas och hitta något annat jobb någon annanstans. Och samtidigt så finns det världens osäkerhet och folk vet inte riktigt vad de ska lägga pengarna i. Så en direkt rekyl på en krasch är ju naturligtvis att folk sparar mer. Varför konsumera nu? Därför att de har blivit mer långsiktiga naturligtvis. De vill se till att inte bara att de kan köpa en ny storbilds-tv på kredit, utan de vill veta att de har pengar till mat om ett år också. Så de lägger pengarna på hög istället. Så den automatiska reaktionen på en krasch är ju deflation naturligtvis och sparande. Och då säger staten, herregud, vi har läst i Keynes att det vi måste ha egentligen är en väldig massa mer konsumtion. Så du har ju den naturliga reaktionen hos folk, konsumera mindre. Och den reaktionen som staten föredrar, konsumera mer än tidigare. Och då försöker de på något sätt stoppa in en massa pengar och incitament för att få folk att gå från mindre till mycket mer. Och det krävs ju naturligtvis mer och mer hela tiden om man ska kunna få folk att göra det varenda gång som det skiter sig.
Ja, men här har vi alltså naturliga slutet på den österrikiska konjunkturcykeln. Folk vaknar upp och inser att man har investerat i fel saker, kapitalet börjar flytta sig, folk sparar mer etc. Och sen så, med lite tur så börjar de från början och produktionsstrukturen, kapitalet flyttar ungefär dit det bör vara för att producera det vi vill ha.
Ja, att det flyttar till rätt ställe är ju inte egentligen konstigt, för det är ju där entreprenörer anser att de kommer kunna få bäst valuta för pengarna helt enkelt, och de kommer få bäst återbäring. Och det gör de ju hela tiden. Antingen så slås de ut eller så gör de en bra affär. Så att det hamnar rätt är inte så konstigt om det inte är fler signaler som man manipulerat från statligt håll. Men det intressanta egentligen med den österrikiska teorin är ju att den är ju en teori om cykeln, inte en teori om kraschen. Nästan alla andra teorier är ju teorier bara om kraschen. Det blir världens boom och alla är jättelyckliga och investerar i precis allting och det blir världens återbäring på precis nästan vilken dum investering som helst, för det finns en enorm massa pengar. Det struntar de i. Och så plötsligt säger det kaboom och så faller allting i bitar. Och då säger de, herregud, vi måste ha en teori om det här. Ja. Det är ju ingen cykel. Keynes lösning är naturligtvis en till artificiell boom ovanpå den gamla. Då, för att när den kraschar ska man byta ut den mot en ny bara. Men i Österrike säger jag med marknaden för det första blir mer produktiv hela tiden. Vi får ju tillväxt precis hela tiden. Det är naturligt, för vi vill lägga mindre arbete och få mer precis hela tiden. Så vi gör innovationer och vi investerar så gott vi kan och vi arbetar i den utsträckning som vi känner för. Vi får det bättre pris hela tiden. Någonting gör att plötsligt så går allting i spinn och vi får världens tillväxt i en viss sektor som bara expanderar så vi vet inte vad. Och det kanske inte är någon efterfrågan egentligen av den sektorn förrän alla får nya pengar. Då. Men det är någonting som har hänt. Vad är det som kan skapa en sån artificiell boom i frågeställningen? Och att den sen spricker, den bubblan, det är inte speciellt konstigt egentligen.
Nej, det är lite svårt att veta vart vi är i cyklerna, både i USA och Sverige och Europa för den delen. Det är väl inte riktigt på samma ställe nu, men det lär vi väl få veta inom sinom tid. Jag tror att vi ska ta och försöka runda av, och framförallt ska vi ta och väcka Klaus. Nej, du var vaken. Bra.
Jag är vaken.
Ja. rullat runt på det här området kapital ganska länge nu. Men det är så det blir när man diskuterar ekonomi. Det är svårt att hålla sig till samma punkt hela tiden.
Det som slår mig här också är att hur ruskigt komplicerat det här är. Varenda person är en spelare. Och att försöka modellera det här Excelblad eller matematiska modeller, det måste ju vara nästan i klass med att göra en klimatmodell alltså. Och ja. Resultatet måste ju bli ungefär av samma kvalitet.
Fruktansvärt översimplifiering ofta.
Ja, du, men de här neoklassikerna som gärna vill matematisera världen, det är klart, de måste ju förenkla. Kapital blir K och så har det en viss avkastning.
Problemet med det här är väl då att Riksbanken sitter med sina modeller och de skjuter ut pengar efter det. De skapar ju en hockeyklubbs, vad heter det, kurva egentligen i sina pengar och som skapar den här investeringen. Så med klimatforskningen, så den här hockeyklubban vet vi ju inte riktigt om den är sann eller i vilken utsträckning det finns någon slags sanning bakom den. Men Riksbanken skapar ju hockeyklubbar hela tiden i ekonomin.
Mm.
Så de ligger ju närmare på det då, även om det är, vi vill ju inte ha någon hockeyklubba.
Ja, men om man ska försöka göra en modell där man förstår och försöker förutsäga en modell som beskriver det här, alltså det är ju stört omöjligt. Så en österrikares ambitioner är lite mer
modesta.
Lygsamma. Ja, modesta, ja, precis. Vi ger oss inte ut och försöker liksom modellera och förutsäga hur det här är, utan vi är mer beskrivande helt enkelt.
Ja, framförallt det med förutsäga. Jag vet inte hur man ens kan låtsas kunna göra. Och den keynesianska modellen, det, vad är det? 4-5 bokstäver bara, alltså, med plus emellan.
Mm.
Och det fångar ju inte någonting av den komplexitet som finns.
Nej.
Och det var ju den stora debatten mellan Hayek och Keynes på nästan hela 1900-talet egentligen. Den diskussionen, och jag tror att det var därför som Hayek skrev boken om kapital också. För i någon mån så förlorade Hayek debatten. För det blev ju den stora Keynes genombrott då, 1936 med hans bok. Vissa säger att Hayek inte skulle recensera den boken för att den där Keynes, han ändrar ju så åsikt hela tiden. Så han kommer snart med någonting nytt. Men så togs ju alla med storm och antagligen Hayek också. Jag tror att Hayek försökte svara på dumheterna i Keynes bok. Och det finns ju ganska många, så det tar ju ett tag innan du liksom formulerar någon bra kritik mot det här. Men Hayek insåg väl att för att kunna svara på det här så måste han ha en bra kapitalteori, för annars funkar inte det österrikiska argumentet så att Keynes kan förstå det. Då måste du ha en kapitalteori som du kan presentera för någon. Och det hade inte österrikarna egentligen. Vi hade diskussion kring det i stadier, i produktionen och sånt här. Men det är ju inte tillräckligt överhuvudtaget för att kunna övertyga någon om hur man kan använda det i ekonomisk vetenskap. För det är väl en slags förståelse för hur det ligger till, hur allting hänger ihop i ekonomin. Och det var därför, tror jag, som man skrev The Pure Theory of Capital, för att liksom få koll på vad fasen är som händer egentligen. Och det märks lite när man läser den boken att till skillnad från alla andra böcker där det är ganska uppenbart att Hayek visste vart han skulle någonstans med boken. I Pure Theory of Capital så han flummar på lite grann liksom, och testar lite olika saker. Det spretar lite alla möjliga håll så där, och sen så kommer han till en slutsats som egentligen inte säger så jäkla mycket alls. Men han går ju igenom sina tankar, och det är egentligen det som är syftet med den boken. Sen så kom ju den boken först på 40-talet, så då var det alldeles för sent och svara på Keynes. Lite grann som Mises Human Action. Den kom ju också alldeles för sent för att den skulle kunna svara på någonting. Och den engelska versionen då, när den kom. Mm. Den första på tyska kom väl tidigare, men då var det ju annars en världskrig, så det var lite otur det också.
Mm. Nej, det är just Hayek är lite svår att läsa, ska jag säga. Vi kan ha sagt det förut. Det är inte så att vi inte rekommenderar att läsa det. Man ska vara noga, papper och penna, ta det lugnt, så brukar det lösa sig.
Ja, framförallt Pure Theory of Capital, ska jag säga. För det är sån där andra, jag ska inte nämna några namn, men ganska kända österrikare har typ varnat med att läsa inte den typ, utan läs någonting annat istället, för den är svår. Och folk som är väldigt kunniga inom Österriks ekonomi som inte har läst den därför att de tycker att den är för svår eller har hört att den är för svår. Själv så passade det väldigt bra i min forskning, så jag läste den nu ganska glupskt faktiskt. För jag tyckte det var väldigt intressant, men den gav inte så sabla mycket för min forskning i slutändan. Men det var väldigt intressanta tankar att se hur han skrev den boken för att liksom ordna upp sina egna tankar om kring kapital och sånt här. Det är synd att den har blivit bortglömd nästan faktiskt.
Ja. Apropå forskning, för de som inte visste det så forskar du på entreprenörskap framförallt, om jag förstått det rätt.
Jajamän.
Yes. Och du kommer sannolikt med en bok till nyår någon gång.
Förhoppningsvis i januari, ja.
Ja. Som om jag förstod rätt så är titeln The Problem of Production. Du kanske kan jättekort nämna lite vad den handlar om.
Ja, den handlar egentligen om det som vi diskuterat idag. Där jag går vidare från alla de här tankarna om kapital. Och framförallt vad gäller samspelet mellan kapitalutökning och arbetsdelningen. För det är egentligen ett problem när en ekonomi börjar bli lite avancerad. Så har en ganska avancerad arbetsdelning och avancerad specialisering. Och att då ha en ny innovation, där man kan, en ny apparat eller en ny konsumentprodukt som kräver en helt ny produktionsprocess eller något sånt här. Det är inte egentligen bara att implementera det på marknaden hur som helst. Utan du måste ju ha en väldigt massa människor som först ska skola om sig till att jobba enligt din produktionsprocess. Och så måste du ha massa kapital till det dessutom som kanske måste produceras. Så det är verkligen inte lätt att göra det, och du kan inte göra det själv heller. Du kan inte säga att jag har hittat ett bättre sätt att dela upp arbetet på. Vi kan byta ut det här steget som vi har en snubbe till att göra nu. Om tre gör det med hjälp av de här maskinerna istället, och de gör en tredjedel var, så blir det mycket mer effektivt. Lite grann som Adam Smith med den här spikfabriken. Vi har väldigt många som jobbar efter varandra och fokuserar på sin del, så blir det väldigt effektivt. Men problemet är att om du ska dela upp den här standarduppgiften på marknaden i tre steg, så kan ju inte du göra ett av de stegen utan att först hitta två andra som gör de andra stegen. Det blir ett ganska stort koordinationsproblem i det här, om du inte plötsligt sitter på en väldig massa kapital då, som du vill investera, och sen så betala folk under en lång tid medan de skolar om sig och såna här saker. Och jag tror att genom det så kan man förklara vad ett företag är, vilket är någonting som fortfarande är obesvarat inom ekonomi. Vilket är lite pinsamt nästan, men det är ett sånt här, en sån här grej som vi ser överallt på marknaden, som vi inte har en aning om egentligen vad det är för någonting. Folk tror ju att Coase hade svar på det med transaktionskostnader, men då har de inte läst Coase speciellt noggrant. Och det jag säger då är att ett företag ekonomiskt sett fyller funktionen att den implementerar en mycket mer hårt dragen arbetsdelning än som redan existerar som standard på marknaden. Så det är egentligen sättet att implementera en ny innovation på marknaden. Och det är det som är det problem of production, problemet med produktionen. Att implementera en mycket, mycket, mycket mer långtgående arbetsdelning med en innovation i den produktionsapparat eller den kapitalstruktur som finns på marknaden idag. Så det är den boken handlar om. Hur det görs och varför det är viktigt i stort sett. Och vad det får för konsekvenser, sådana saker.
Mm. The Problem of Production alltså, kommer i januari någon gång. Håll utkik. Klaus, har vi någonting vi vill avsluta med?
Nej, inte mer än det vi har sagt, tror jag.
Nej, det har varit... Det
en bra avslutning är väl egentligen att be alla lyssnare att skänka en del av sitt kapital till Mises.se.
Ja, det är en ständig uppmaning. Speciellt nu inför jultider när man kan vara lite extra generös. Och vill man ge bort någonting till en kär vän eller släkting som inte kostar någonting, så kan man skicka en länk till Mises.se eller Radio Mises eller någonting sånt.
Och vill man jävlas med en socialistisk släkting, så är det väl jättebra att ge dem ett kort och säga att hej, och dina vägnar så skänkte jag 1000 kronor till Mises.se. Det är en fantastisk julklapp egentligen till någon släkting man inte tycker om riktigt.
Ja, både släktingar du tycker om och inte tycker om.
Precis, fungerar i alla lägen.
Mm.
Då så, det här var avsnitt 71 av Radio Mises. Vi tackar Per Bylund för att du var med. Du är välkommen igen nästa gång vi vill grotta i ekonomin.
Tackar, så jag har fortfarande inte gjort bort mig tillräckligt då.
Nej, inte än. Nej. Vi får försöka några gånger till.
Ja. Tack så mycket, Per.
Tack till Per, tack till lyssnarna, tack till Klaus, tack till mig.
Mm-hmm.
Tack och hej.
Tack och hej.
Detta avsnitt är klippt och mixat av CF Ljud. För klippning, mixning eller ljudförbättring, ta kontakt med cfljud@gmail.com.